Welcome to Alex Room Service.
God kväll. Välkomna till den nya podden. Jag har tänkt att vi ska ta en liten kik på den klassiska spelningen i Anaheim 1976. Klassisk, säger någon. Är den verkligen så klassisk? Vi får väl se. Jag har lite idéer där som jag tänkte bevandra er med. Men vi börjar med att slänga igång videon. Det här blir ju en lång spelning och jag kan inte köra detta i ett svep, tror jag, utan jag gör två delar. Men det återkommer jag till. Det finns två videos på YouTube. En kille som heter Samtron 313 och en som kallar sig för Spaceman Ace Live. Jag har valt Spaceman Ace Lives version, för där får man hela introt med Flo & Eddie. Den är 80 minuter lång, 81. Den sista 5 minuterna, det är en andra tagning på Black Diamond, och då det får vi se huruvida jag pratar över den eller inte. I vilket fall, Spaceman Ace Lives version av Kiss i Anaheim 1976 drar jag igång nu. Anaheim 76. Som ni märker av titeln så har jag stulit, på podden då, så har jag stulit den av klassiska vinylbootlegs. Lite för att jag vill, och för att det är till alldeles uppenbart mer glädje för mig än för någon annan att kunna ha en podd som heter Destroys Anaheim Part 1 och 2. Och lite för att jag inte tror jag kan prata oavbrutet i 80 minuter, det tror jag visst att jag kan. Men jag känner inte riktigt för att prata oavbrutet i 80 minuter. Därför har jag valt att döpa denna till Destroys Anaheim Part 1. Undertiteln på denna del 1 är Vägen till Anaheim. Och undertiteln på del 2 kommer således för Nobelpristagarna och ibland lyssnarna inte helt överraskande att vara Anaheim och framåt. Vi måste börja lite längre tillbaka om vi ska kunna ta oss ända fram till Anaheim. Vi får börja i mars 75 egentligen, om man ska vara helt ärlig. I mars 75 släpps Dress to Kill, Kiss tredje skiva. Blir ju inte den där stora hitten som de hoppas på, trots att Rock'n'Roll All Night sedermera kommer bli en av deras mest kända låtar, om inte den mest kända låten. Turnén traskar vidare på våren 75 utan att göra några jätteavtryck. Det börjar ju hända någonting. För folk går ju på konsert, men de köper inga skivor. Det kan man tycka är lite konstigt, och Kiss väljer därför, eller att nu säger jag Kiss, men man bestämmer sig för att spela in en live-skiva, en dubbel live-skiva. Det här är inte jättebra för skivbolag i allmänhet. Live-skivor på 70-talet anses ju vara väldigt, väldigt B. Det är inget man tjänar några pengar på. Det känns som lite lätt att komma undan. Det är studioskivor som gäller och så vidare. Men någon har någonstans fattat att okej, om Kiss inte säljer skivor men de säljer konserter, då kanske vi skulle ha en konsert på en skiva. Och gör man den lite skojig med lite booklet till och en snygg dubbelvinyl, hör och häpna, två skivor, så kanske man kan få folk att lyssna. Det kostar en del att spela in liveskivor, och Kiss har ju ett problem, de låter inte lika bra live som de gör på skiva. Därför att de har mycket annat att tänka på. Det smäller här och där. De är inte Weather Report musikalisk någon av dem och så vidare. Så det får trixas och fixas lite, men skivan som släpps i september 75 är ju fantastisk. Kiss Alive då, såklart. Problemet är att ända fram tills hösten 75 så har det fortfarande inte hänt så mycket för dem. Sommarturnén har väl gått hyggligt bra och sådär, och de har varit inne och fixat och trixat med den nya liveskivan, men man har ändå börjat planera inför en studioskiva, och denna ska Bob Ezrin producera. I augusti 75 knallar Kiss in, och nu säger jag Kiss i ett vitt begrepp, i en studio i Greenwich Village som heter Magna Graphic Studios. Paul Jean, till viss del Ace, och J.R. Smalling. De sätter på pränt en hög med låtar, 15 till antalet. Några av dem har ni hört. Don't You Hesitate är med i Kissboxen från 2001. Där står det att det här är en unik demo, så tillvida att Detta är en demo där alla bandmedlemmarna medverkar. Det där är lögn och förtal. Och J.R. Smalling stämde dem, för det är han som spelar trummor på den låten. Ni har även hört God of Thunder med Paul på sång i en lite mer upphottad version. Någon av er har kanske till och med lyssnat på YouTube och hört Detroit Rock City i en väldigt, väldigt tidig version som är väldigt rå och väldigt tuffande på. Det är som ett ånglok som tuffar på i hastighet. Spelades även in en hel del andra låtar. Den här 15-låtars-tejpen har läckt ut och finns att hitta för den som letar. Där finns ett par pärlor på den. Man får höra en låt som heter "Är det inte Smoke That Burns You, It's the Fire". Jag tror inte att den heter så. De hade säkert tänkt sig döpa låten till Smoke eller It's the Fire eller Kitty får en häst. Men i vilket fall, det är en rätt så schysst låt, och där är någon Gene-låt som är bra. Sen är det någon riktigt, riktigt usla låtar. Det finns en Gene-låt som heter "I'm a Star", som är, den är så dålig så att man faktiskt skäms lite där man sitter och lyssnar. Och det, sånt är ju alltid uppskattat. Gene och hans demos, det förtjänar en egen podd någon gång, för det är ju en miljard låtar och tre. Så det går vi igenom en annan gång. Sagt och gjort, de spelar in lite låtar, de spelar upp detta för Bob Ezrin. Jag föreställer mig att Bob Ezrin sliter sitt hår och tänker, vad i helvete ska vi göra med det här? Den 30 juli, eller som i Laban, ursäkta, jag ska bara dricka lite. Den 30 juli så sitter man på ett möte med Rocksteady-gruppen, alltså managementet, och har en liten Fall Itinerary Meeting. Där kan vi läsa ut att världen såg lite annorlunda ut, så var lite annorlunda tänkt än vad den skulle komma att bli. Jag läser datumen här så kan ni själva se om ni hänger med. Om ni inte hänger med så förklarar jag i efterhand. 11 augusti till 14 augusti, Kiss Studio Album Rehearsal with Bob Ezrin. Då har han alltså hört låtarna, demolåtarna, och så ska de börja repa inför plattan. 15, 16, 17 augusti 75 så är det turné. 18 till 21 augusti, rehearsal med Bob Ezrin. 22 till 30 augusti är det turné, dagen efter är de lediga. Nu kommer det lite brännande här. 1 september till 7 september 1975 ska det spelas in 4 låtar. En av de här ska vara den nya singeln på den nya studioskivan. 8 och 9 september är de lediga. Veckan som innehåller 8 september, the week of 9875, Bob Ezrin mixar och mastrar den första singeln från den nya studioskivan. Observera att liveskivan har alltså fortfarande inte kommit. Den är fortfarande i fixnings- och trixningsläget här i augusti och släpps ju först i slutet av september eller mitten av september. Men man planerar alltså inte för att den ska bli något märkvärdigt, utan man planerar för nästa studioskiva. 14 september är de lediga, 15 till 26 september studio to finish recording studio album. Så från den 1 till den 26 september totalt sett skulle Kiss alltså med bara några dagars avbrott spela in sin nya studioskiva som skulle släppas den 1 november 1975. Vi har lite turné 27 september till 11 oktober, tour, Bob Ezrin will be mixing and mastering studio album during this time. Och sen har vi, och nu, det är nu det bränner till för oss här då, 12 oktober, 13 oktober, prepare for European tour. Och i två veckor mellan den 14 och 27 oktober 1975 så ska Kiss spela i Köpenhamn, Stockholm, Amsterdam, Frankfurt, München, Paris och London. 13 dagar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spelningar, det är en spelning varannan dag. Sen åker de hem 28, 29 oktober, recover. Jag undrar vad det betyder. Betty Ford-kliniken kanske? I alla fall 1 november, release date of studio album, och slutet av oktober, 30 oktober till Christmas så är det tour som gäller. Där har vi alltså ett dokument som berättar att liveskivan, smiveskivan, här ska det spelas in en ny studioskiva och vi ska turnera på den och allting ska bara flyta på. Det ska gå så himla bra, så himla bra, så himla bra. Nu är det Kiss vi pratar om. Verkligheten blir ju sällan så enkel som man vill. Vad som händer är att Bob Ezrin får höra låtarna i augusti och jag antar att han tänker: hjälp, hjälp, vad har jag gett mig in på? Han hör ju inte mycket i de här demolåtarna som han känner att han kan göra någonting med. Bob Ezrins styrka är ju dock att kunna ta material och göra det till någonting helt annat. Det är ju, det kan, måste vara få som tror att Alice Coopers skivor, både Alice Cooper Group och Alice Cooper Solo där på 70-talet, att det där är Alice Cooper själv som har skrivit och arrangerat. Nu omgav han sig förvisso speciellt under senare delen av 70-talet med fantastiska musiker och så vidare. Men att tro att den inneboende genialiteten i en platta som Killer, Schools Out eller Billion Dollar Babies, att den enbart kommer från bandet, det är ju till att bedra sig själv. Bob Ezrin är ju en studiomagiker av rang. En slags hårdrockens George Martin som absolut har ett sätt att jobba som lyfter fram saker hos band som de inte alltid kan leverera live. Det har vi sett med Alice Cooper Group, vi har sett det med Kiss, att skivorna har ibland blivit överproducerade och varit svåra för bandet att genomföra på livekonsert, speciellt när man är lite teatraliska. Det blir ju så med Kiss och man börjar ju spela in på hösten, men det går sakta framåt. Därför blir det USA-turné som gäller. Jag ska bara be att få bläddra i min lilla bok här så att vi inte ljuger om några datum och sånt, för det är alltid dumt. Det är USA-turné som gäller september, oktober, november och december fram. För alla er som läste det här inlägget som en Nick Vivid skrev om Kiss Backline, så är det ju fantastiskt att tänka sig att det här är alltså Alive-turnén, för Alive släpps ju där i september också. Och det är fantastiskt att tänka sig att Kiss på Alive-turnén inte hade ett leviterande trumset. För det försvann ju där någonstans i maj, och för den gick sönder, Levitating Machine. Och sen fick de inte tillbaka någon förrän till nyårsafton 75 när de spelade på Nassau Coliseum, eller möjligen någon dag innan i Providence. Det är fantastiskt att tänka sig att det som man förknippar mest med Alive-scenen, det är bara på bild. Det tycker jag är väldigt fascinerande. Det kan vi tänka lite på. Det kanske är någon som inte har läst det här inlägget om backlinen. Då är det är synd om er. Då får vi ta ett nappatag på någon Facebookgrupp och så lägger vi upp länken till det. För det där är bland det absolut bästa läsning jag har läst på många herrans år vad gäller Kiss. I vilket fall, det är alltså höstturné i USA och hösten 75. Och det är ju här det börjar röra sig lite grann. Kiss för, det är ju inte det att de får spela stadions, men de får spela lite större arenor, för liveskivan börjar sälja ganska bra. Och ryktet om dem som en livegrupp har ju börjat komma i fatt. Och nu när det då dessutom finns en skiva som faktiskt låter som man förväntar sig att det låter när man ser dem live, det gör att de nu är på lite i-stadion, stora arenor, och 30 november får de göra den första av väldigt många och väldigt fina spelningar på Capitol Center i Largo, eller Landover, i Maryland. Det där är en jäkligt stor arena, där går in 22 000 personer nästan, och den är utsåld 1975. Redan. Det är jäkligt häftigt. Det som är min, och så ska vi ju självklart nämna Detroit-spelningarna i januari 76. Det var ju väldigt, väldigt stort att kunna spela tre kvällar i rad på Cobo Arena 76. Och då är alltså, när man tittar på de spelningarna som ju finns på VHS, så är det viktigt att tänka att där är Destroyer-skivan, ja, den är inte färdig, men den är väldigt nära färdig. Vi tänker ju fortfarande att det där är Alive Kiss som står på scenen. Men Destroyer-låtarna är i princip färdigrepade och mer eller mindre inspelade. Det finns en gammal Destroyer-demo-tape som har funnits i många herrans år, som består av dels studio-outtakes, såsom Beth utan sång, God of Thunder utan sång, en osläppt låt, Ain't None of Your Business, både med och utan sång. Men även lite rehearsals. Och det här måste också vara från SIR Studios, som att när de repar låtan skulle kunna vara i själva studion också. finns ju en version av Detroit Rock City där utan det klassiska solot som Bob Ezrin skrev, utan med ett typiskt Ace, jag vet inte riktigt vad jag ska göra solo. Även King of the Nighttime World repas där och Sweet Pain. I vilket fall, sidospår förlåt, men vi är alltså i januari 76, februari och vi kommer fram i mars. Här börjar Kiss spela lite nya låtar. De har ännu inte blivit det där helt stagnerade bandet som väljer en setlist och sen bara kör det. Det dröjer faktiskt något år till. Och nu tog jag i lite grann. Men man väljer alltså i mars, i mitten av mars, så börjar man köra någon låt från Destroyer här och där. Det första som händer är att Shout It Out Loud blir tillagd. Vi har en inspelning från den 21 mars i Miami. Och det är första gången som vi har en Destroyer-låt på en live-inspelning. Det är trevligt. Det piggar upp onekligen. Likadant så finns det en Super 8-film ifrån Springfield, 28 mars. Där finns det dessutom en ljudupptagning som inte är cirkulerad, där de kör Flaming Youth. Också trevligt eftersom det är första gången den spelas. Nu har de alltså spelat hyggligt stora arenor i USA. Och Europaturnén är bokad till maj. Först ska de igenom Kanada i april. Återigen med Alive-dräkterna. Den som är riktigt intresserad kan göra sig en tjänst och knalla in på den kära YouTuben. Googla fram ett klipp ifrån Ottawa i april 1976. Två punkter med den Super 8-filmen är att den har numera synkat ljud. Innan hade den ljud från Alive, Kiss Alive, och det gick alldeles för fort. Men nu är ljudet synkat fint. Och det vi ser är att Jeans hår tar fyr. Det är lite spännande att ha fångat det på en Super 8-film. Men vi har där även den första kända gången som God of Thunder spelas på en scen. Då är inte God of Thunder någon blodspottarlåt, utan det är bara en låt man testar live, så den kommer som... ja, mittsyns i sättet, eller i början av sättet är nu faktiskt, när jag tänker efter. Det är bara några sekunder, men jag vet att jag satte kaffet i halsen och en vän till mig satte kaffet i halsen, hans bror satte kaffet i halsen och sen satte jag hans brors kaffe i halsen när jag såg det första gången. Värt att notera. Kiss har alltså vant sig nu vid att spela lite större arenor, och det här med att komma till Europa då. Alltså man överdriver inte om man säger att de tyckte det var pest. Jag tror inte de tyckte det var pest hela tiden. Läser man böcker som fan läser Bibeln, så kan man få för sig att det fanns ingenting med Europaturnén som var bra. Så tror jag inte det var. Det måste ha varit roligt att spela, för det är ändå det de har gjort och så vidare. Men när de kommer till stället som Volkshaus i Zürich, som tar 1497 personer, så spelar det ingen roll att det är utsålt, för det är ändå inte större än mejeriet i Lund. Litet rotthål. Och likadant är det på de allra flesta ställen. Visst, de får spela på Hammersmith i London, som många av deras favoritartister har spelat på och spelat in liveskivor på. Men jag för mig att det är någon som har sagt att jag trodde inte det var ett sånt rotthål eller något sånt. Hammersmith 1976 var ju inte speciellt uppfräschat, kan jag säga. Det dröjde många herrans år innan den arenan antog den kultstatusen som den sen fick och blev uppköpt av Carlings och allt vad fan det var. Hammersmith 70-talet, tidigt 80-tal med Maiden spelade, det var ju ett rått hål, det kommer man inte undan. I vilket fall, de genomför Europaturnén med siktet inställt på något annat. Och jag ska be att få dra en parallell här innan jag går vidare. Kiss har alltså fått lite vittring här någonstans på våren 76. Vittring på någonting större, någonting lite bättre. Plus att Destroyer-skivan är inspelad och släppt. Problemet med Destroyer är att de är inte nöjda med den. De tycker den är för överproducerad, säger så i en intervju också. Radiointervju som där de uttrycker sig att ja, nej, det här är överproducerat. Nästa skiva ska bli Back to Basic Rock'n'Roll eller något åt det hållet. Så de är inte alls nöjda med Destroyer själva från början. Därför att den låter inte rock'n'roll, den låter inte som dem. Det är som en stor teaterpjäs, hela alltihopa tycker man lite. Plus att jag tror besvikelsen över att det inte... De är ju fortfarande inte Led Zeppelin, det ska vi inte säga att de är, även om de ökar. Det finns en otroligt tydlig parallell man kan dra om man samlar på konsertinspelningar och om man har tillgång till ocirkulerade dylika. I början av oktober 75 spelade de på Tower Theater i Philadelphia, eller Upper Darby utanför Philadelphia. De åker tillbaka till Philadelphia i början av 1976, eller på våren 76, spelar i princip samma setlist, men det är två helt olika band. Philadelphia 75 är Kiss Alive, Kiss Alive. Och de är skitbra där. Och Parasite, den har ett sånt groove, ett sånt sväng, så man blir lite förbannad när man lyssnar på den. Så kommer de tillbaka på våren 76. Samma show, samma låtar till största delen. Men någonting har gått förlorat här. Någonting har blivit... Jag vet inte om de är trötta, jag vet inte om de är uttråkade eller om de bara har en dålig dag på jobbet. Men att lyssna på Parasite från Philly 76, det är som en helt annan låt av ett helt annat band. Det finns inget sväng, ingen spelglädje, ingenting kvar. Och det här är alltså bara ett par månader efter de fullkomligt fantastiska spelningarna i Detroit, i Cowboy Arena. Så någonting där i samband med Destroyer i mars har gjort att de på något sätt har tröttnat. Eller som jag då tror lite grann, de har vittring på någonting annat. För de vet att de ska göra en Europa-turné. De vet att den till stor del kommer att bestå av pyttesmå hallar. Och så då byter man land och språk varje dag. Affärerna stänger plötsligt klockan 6 på kvällarna. Och tidigare än det är säkert, har inte öppet på helgerna. Kommer man då från USA och har uppvuxen i New York, så är det ju klart att då är ju inte Birmingham den sexigaste staden att komma till. Än mindre de här riktiga småhålorna som de spelar i. Men de spelar ju där ändå, och Manchester är första giget i Europa den 13 maj. Låtlistan är väl hygglig. Det är ju Destroyer-turné nu vi är inne på. Det är få som tänker på det när de tänker på Gröna Lund 76, men det är Destroyer-turné vi tittar på där när vi tittar på Super 8-filmerna. Detroit Rock City är med i setet och Shout It Out Loud är med i setet. Flaming Youth är såklart med i setet, vilket ju var unikt för den är med på hela Europa-turnén. Men när Kiss åker hem från Europa så har de vittring på någonting annat. Bland annat så ska de ju få en ny scenshow att leka med. Och denna är ju något i hästväg större än det de har haft innan. Tittar vi nu idag 2015 på till exempel Richard Galbraiths fina bilder ifrån 76-77, fantastiska bilder ifrån Tulsa, Oklahoma i januari 77. Så han tagit en bild på scenen efter spelningen, men innan de plockar ner den. Och då ser vi att scenen 1976, som man då tycker är wow, den är ju bara snäppet bättre än klass 9Bs avslutningskabaré på Visselgrensskolan 1993. Den är bara snäppet mer avancerad än kommunala musikskolans uppspel av Den blomstertid nu kommer 1985. Men 1976 var det här något i hästväg sinnessjukt att turnera runt med. Ett jävla träd på scenen. Och väggar som rasar i en låt och ett trumset som nu inte bara reser sig en meter utan som åker riktigt långt upp i ljusriggen. Och bomber som exploderar hejvilt och starkare än någonsin. Kiss har lite vittring på detta när de kuskar runt i Europa. De vet även att de kommer att få göra sig av med sitt gamla road crew. Det är ju på gott och ont det där. De har ju levt tillsammans med Mick Campese och Moose och J.R. Smalling och de. I princip från nyårsafton 73 och några veckor innan, månader innan, fram tills maj 76. Men om sanningen ska fram så är detta gamla road crewet, de tillhör det gamla gardet som kuskar runt ett strävande garageband som spelar var som helst, när som helst. Sommaren 1976 i USA har Kiss gått från att vara det där farliga underground rockbandet till att ta sitt första steg mot att bli företaget Kiss, eller Super Kiss som de 1979 kommer att kalla sig. Då kan man inte ha en massa roddare som håller på det sättet och arbetar på det sättet som det här gamla gardet gjorde. Plus att arenorna är större, produktionen är större. Kunskapen om hur du ska kunna göra och genomföra en sån här produktion varje kväll, den måste finnas och den måste bara existera. Och därför blev Road Crew sparkat. Och man kan ha massvis av synpunkter på hur det sköttes och så vidare. Och det lägger inte jag mig. Jag förstår att folk blev besvikna, men jag ser även, jag kan inte se hur det skulle ha kunnat fortsätta. Men det är min åsikt. Då är vi alltså sommaren 76. Kiss har kommit hem strax efter, vad blir det, den 7 juni, 8 juni där någonting. De har kommit hem till USA. Och ska börja repa inför Destroyer-turnén som ska börja den 1 juli 1976. Och den börjar med att det blir problem, så de får skjuta på premiären till den 3 juli 1976. Nu kommer ju problemen då som ett brev på posten. För om det är någonting, nu ska de då bevisa det här att vi har Destroyer-skivan ute, ny studioskiva, och vi ska ha en stor scenproduktion. Det var en sak att slänga in Shout It Out Loud i setet med live-direktorna och så vidare. Det är någonting helt annat att nu göra en slags teatralisk produktion. Och då återkommer jag till det här som jag har pratat om tidigare, som man kommer att prata om i all evighet. Att där är två personer i bandet som ser bandet som ett företag och som vill att det ska vara Metropolitan Opera-produktion varje kväll. Och där är två stycken i bandet som är rockstjärnor och som vill ha rock'n'roll-kul varje kväll. Och det är svårt att förstå hur de skulle få ihop det. För vi har då en scenproduktion nu, vi trappor bredvid trumsetet på båda sidor där man ska springa lite upp och ner. Det exploderar ju som vanligt och med ljusriggen och sådär helt ny och ska punkta det som händer på scenen på ett helt annat sätt. Ace har fått en egen avdelning på scenen som ska likna ett månlandskap. Gene har fått en egen avdelning på scenen som ska likna slottsruin komplett med en blodig påle. Det låter otroligt oerotiskt. Peter har ett trumset med en större trumpodium med två stora tigrar eller hästar eller brännmanetter eller vad det nu är för någonting vid sidorna. Och Paul har hela scenen till sitt förfogande. Tanken var från början att man skulle ha någon form av bilkrasch, att en bil åkte i, antingen inne på scenen eller uppe i ljusriggen och liksom kraschade då efter första låten som leder in i andra låten, Detroit Rock City, in i King of the Nighttime World. Men det gick inte riktigt att genomföra. Det hade kanske gått att göra idag, men 1976 så var ju inte produktionerna så stora alls. Framförallt så var inte stora produktioner mobila. Och det här är viktigt att veta, att visst fanns det fantastiska produktioner i teatervärlden och operavärlden och allting. Men det är ju på scener som är stationära, att du spelar på samma scen varje kväll i 5 månader. Men om du är i El Paso, konserten är slut 11 och klockan 4 morgonen efter ska du vara i Houston och börja sätta upp samma scen som precis har avslutats. 76 var inte det helt lätt att genomföra. Alice Cooper hade brottats med det tidigare. Hans Welcome to My Nightmare som är 75 var ju en otroligt stor scenproduktion för sin tid. Och han hoppar in och ut ur tv-skärmar och det blir bara värre de följande åren 77-79. Och det är ju ännu underligare att en alkis som Alice då, jag älskar honom, men han var inte nykter. Att han då kunde göra sådana produktioner, det är obegripligt. Men det är en annan podd, ett annat liv. Förlåt, det var ett sidospår. Att Kiss då har en jätteproduktion. Plus att de har lite problem att spela låtarna. Detroit Rock City ska då inleda konserten. Man ska alltså för första gången på många herrans år riktigt stiva om i låtlistan. Alive-sättet ska bort, Juice ska bort som öppningslåt, många låtar ska bort och sättet överhuvudtaget till förmån för den nya skivan Destroyer. Men man vet inte riktigt hur man ska lägga upp det. Och det är så schizofrena låtlistor i början av turnén, så vi måste ha lite högläsning här nu och riktigt försöka förstå hur man tänkte. Första spelningen på turnén ägde rum på The Scope i Norfolk, Virginia den 3 juli. Det finns ingen inspelning från giget, eventuellt, det ryktas faktiskt om det. Och skulle det finnas så skulle jag åka var som helst i världen för att hämta en CD-kopia på det. Men det finns idag ingen inspelning på det, vi vet inte om det här stämmer. Men låtlistan från premiären den 3 juli ska alltså enligt ett tracksheet ha varit följande. Detroit Rock City, King of the Nighttime World, Let Me Go Rock and Roll, Fair Enough. Gene's bassolo, följt av God of Thunder, som fjärde låt. Sweet Pain, om den nu spelades, följt av Ace solo. Det är alltså två solo på två låtar i början av setet. Det börjar likna Asylum-turnén detta. Shout It Out Loud, Strutter, Nothing to Lose, Watching You. Den hade inte spelats på något år. Den spelades sporadiskt 75 bara. Han är med på Alive, men det kan ju lika gärna vara från soundcheck. Och där kommer trumsolot. Och sen Do You Love Me och Flaming Youth. Och nu har vi nästan spelat hela Destroyer. Det är ju bara Beth och Great Expectations kvar. Och vi avslutar med Juice, Firehouse, Black Diamond, Rock'n'Roll All Night. Black Diamond, Rock'n'Roll All Night, inga konstigheter. Men Firehouse som extra låt, extra nummer. Det är lite konstigt. Flaming Youth är alltså sista låten här. Den är tänkt att vara som en ny Rock'n'Roll All Night. Den funkar inte riktigt som en ny Rock'n'Roll All Night. För den har inte det svunget. Framförallt så kan inte Kiss spela den live. Jag tycker det är en helt fantastisk låt på Destroyer. Men att påstå att de gjorde den rättvisa live, det tycker jag är att ta i. Den är rätt kul att höra för de har arrangerat om den lite. Men det är ju inte, den låter ju inte speciellt bra. Shout It Out Loud är en mycket enklare låt att få att låta bra live. Flaming Youth, inte alls, inte alls. Det här var alltså första gigget på turnén. Det här varar inte så länge. Och redan den 10 juli har man förändrat det. Kiss ska nu göra sin första stadionspelning, riktiga stadionspelning på en egen turné i USA. Den 10 juli 1976 spelar man på Roosevelt Stadium i New Jersey. Gud vad snofsigt, tänker ni. Där går ju in 30 000 pers. Problemet är att det var ju knappt halvfullt efter att det hade varit bråkigt där tidigare. Plus att alltså arenan Roosevelt Stadium 1976, det var en rutten arena. Byggd 1937 och var en jättebra baseballarena i många år. Men den hade fått förfalla i ganska många år tyvärr. 17 juni spelar Yes på Roosevelt Stadium och då hade det varit knivhuggning på konserten. Därför är det väldigt somber stämning denna otroligt varma och räliga, svettiga, fuktiga natt kväll när 13 867 personer är och tittar på fjärde giget på Destroyer-turnén. Jag läser låtlistan så ser vi vad som har hänt sen sist, om de har förbättrat eller förändrat. Detroit Rock City, King of the Nighttime World, Let Me Go Rock and Roll. Heliga trojkan inleder igen. Hot of the Hell tillagd, inte spelat första giget. Cold Gin, inte heller spelat första giget. Och Ace solo. Borta är alltså Gene solo och God of Thunder som fjärde låt. Shout It Out Loud, Strutter, Nothing to Lose, Do You Love Me, Watching You med Peters trumsolo. Och direkt efter trumsolot kommer bassolot och så God of Thunder, Flaming Youth som avslutningslåt. Följt av Juice, Firehouse, Black Diamond, Rock'n'Roll All Night. De är skitdåliga på Roosevelt Stadium 76. Man skulle ju hoppas att det skulle vara liksom, oh, stadionspelning, nu jävlar ska vi bevisa. Men de känns orepade. Låtlistan är fortfarande schizofren. De vet ju fan inte var de är någon gång. Och i Flaming Youth så tappar de ju tråden helt. Rock'n'Roll All Night som avslutar, så är de på olika ställen i låten. Paul blir så förbannad så han säger inte ens tack och godnatt. Det är en mycket underlig spelning. Finns på video att hitta. Inte komplett dock. De flesta cirkulerande versioner är 60 minuter långa. Saknar de första fyra låtarna. Det finns en ocirkulerad version från Master-rullen som har hela giget komplett. I absolut toppkvalitet, dock svart och vitt. Men det får man leta lite efter att hitta. Det finns inte på någon YouTube-kanal nära dig. 10 juli var alltså detta. Vi börjar närma oss, känner ni. Stegen går framåt Anaheim den 20 augusti. Men vi gör ett stopp till i St. Louis den 28 juli. För de är ju inte nöjda med låtlistan än. 18 dagar efter Roosevelt Stadium debaclet så har vi Detroit Rock City, King of Night and World, Let Me Go Rock and Roll, Cold Gin, Ace Solo, Shout It Out Loud, Strutter, Nothing to Lose, Do You Love Me, Watching You, Peter Solo, Gene Solo, God of Thunder. Där kommer Rock and Roll All Night plötsligt som avslutningslåt. Flaming Youth är borta ur setlisten. Och extra nummerna blir Juice, Firehouse och Black Diamond. Man börjar hitta här. Flaming Youth funkar inte. Vi får sluta köra den. Den har alltså slutat spelas där någonstans i mitten av juli. Den var tänkt lite som, på samma sätt som Ladies Room var tänkt som en singalonglåt. Att man skulle klappa med och sånt med en extended refräng på hösten 76. Men det funkar inte heller, för den hade ju inte alls det upplägget. Den skulle ju bara spelas. På samma sätt så tänkte man att Flaming Youth skulle vara en riktig, ja, clinchen, avslutningen på spelningen. Men den funkar ju inte som det, för den har inte alls Rock'n'Roll All Nights tydlighet. Så därför plockar man bort den. Nu är vi i slutet av juli 76. I mitten av augusti, den 13, spelar Kiss i Houston. Första halvan finns ute för gemene man att titta på internet. Andra halvan, eller sista 25 minuterna, finns i samlarkretsar, väldigt snäva samlarkretsar. Och där har man nu då hittat det som blir typ grundstommen med få undantag. Med Detroit Rock City, King of Time World, Let Me Go Rock and Roll, Strutter, Hotter Than Hell, Shout Out Loud, Cold Gin, Ace Solo, Nothing To Lose, Do You Love Me och clinchen, Watching You är borta. Istället så har vi fått ihop den heliga treenigheten med Gene Solo, God of Thunder, Peter Solo. Det sättet som man skulle behandla Gene Solo och Peter Solo på i många herrans år framöver. Avslutas med Rock'n'Roll Night och sen Juice, Firehouse, Black Diamond återigen. För den som nu tittar på filmen samtidigt som de lyssnar på det här så är vi i Do You Love Me i slutet på den. Och jag tänker ta och avsluta denna första Destroys Anaheim Part 1, The Road to Anaheim, tänker jag avsluta här nu. Efter det är ju Love Me när den tar slut om några sekunder. Därför att nästa fokus kommer att ligga på Anaheim-spelningen. Och lite vad som hände sen. Och vad som hände sen menar jag inte att vi ska gå fram till 78, 79 eller 86. Utan vad som hände sen lite i bootlegvärlden och vad som hände sen med just Anaheim som koncept. För det här är en spelning som hyllas på ett sätt som väldigt få andra spelningar gör. Och därför så kan det vara roligt att filosofera lite framåt om vad den har betytt och varför den har betytt något och varför den inte betyder lika mycket för dig som för mig eller och så vidare. Men Destroys Anaheim Part 1 är slut. Tack igen till Erik Modin för det tjusiga introt. Tack för att ni har lyssnat. Nästa gång, det blir väl om en vecka eller två, så tar vi ett nytt nappatag. Då fortsätter vi efter halva Anaheim-spelningen. Vi fortsätter med Jeans bassolo. Och då ska vi prata bara, eller inte bara, vi ska prata mycket Anaheim. Och vi ska prata lite om vinylbootlegs, vi ska prata om VHS-kassetter. Ni kan ju med fördel ha Still on Fire-boken framför er när vi pratar om nästa, eller när ni lyssnar på nästa podd. Tack för att ni har lyssnat. Och numera finns podden på iTunes, om ni inte visste det. Det är tydligen någonting bra som kidsen använder. Så man kan lyssna på podden både på Podomatic i sin egen telefon och på iTunes. Wow. God afton.